Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Innan vi valde att gå in i IVF så kanske jag tänkte mer sådär också att ja, men vi har ett bra liv utan barn. Mm. Men de tankarna fanns inte längre när jag väl hade gett mig in i det här. Utan då var det liksom att vi, då blev man lite besatt av det. Att man vill ha ett barn.
Hallihallå, varmt välkomna ska just du vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Kul att du är här tycker jag. Jag sitter själv just nu i mitt sovrum i Italien och faktiskt regnet smattrar på utanför. Så ja, det kan faktiskt bli november även här i Italien. Hur som helst, vi ska idag prata om prematur. Den 17 november förra veckan var det världsprematurdagen som ju är en dag som är till för att öka medvetenheten kring just för tidigt födda barn. Så vad vore inte mer rimligt än att prata om just det här i veckans podd? Och med mig denna veckan har jag journalisten och författaren Cecilia Alstermark som har tagit sina erfarenheter kring barnlängtan, IVF och att föda för tidigt med sig in i sitt arbete, vilket resulterat i flera böcker. Och den ena av dem, Cecilias senaste alster, barnboken Lilla Skilla Känguru, kan du nu också vinna om du springer över till Vattnet Gårds Instagram. Men först tycker jag vi lyssnar på veckans avsnitt förstås. Välkomna ska ni vara. Du är ju nu mamma till en.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil. härlig 4-åring. Hur tänkte du innan du blev förälder? Vi kommer att prata om att det kanske inte alltid blir som man har tänkt sig. Att det kan vara tuffare än man tror. Men vad tänkte du innan liksom, du började fundera på att bli förälder?
Jag ville väldigt länge ha barn. Jag längtade mycket efter barn under sen jag var ganska ung egentligen. Jag hade en stark biologisk klocka eller någonting när jag var i 20-årsåldern redan. Då levde jag med en kille som inte alls var redo för det, och vår tillvaro var inte redo för att ha barn, och jag skulle utbilda mig och sådär, men det fanns en kroppslig längtan efter barn redan då faktiskt. Och sen så dröjde det ändå liksom, jag träffade då min nuvarande man som är pappa till mitt barn. Honom träffade jag när jag var nästan 30 och han var äldre än mig. Mm. Så jag pratade ju ganska snabbt efter att vi hade träffats, så ville jag ju veta hur han ställde sig till att ha barn. Han hade haft långa relationer tidigare där barn inte fanns på kartan sådär, så att jag var väl lite orolig först.
Ja, förstår det.
Men han ville gärna ha barn, så att vi ville ha barn båda två, och sen var det ju då att det dröjde för oss, eller att det inte blev någon graviditet, och att vi sen gjorde en fertilitetsutredning då där de rådde oss att göra IVF, vilket vi då gjorde.
Hur upplevde du den tiden av att liksom försöka och att det inte blir någonting?
Jag var orolig och ledsen. Jag var liksom orolig att det inte skulle bli några barn, för man kunde inte vara säker på det. Jag kände mig till och från ledsen över att det inte blev. Och samtidigt så hade jag det väldigt bra i relationen med min man ändå. Liksom. Så att ibland tänkte jag att vi har ju ett bra liv utan barn. Men man vet ju inte, det är svårt att se då var man ju nästan nykär och sånt. Vi pratade ju om barn väldigt snabbt, som sagt. Så jag hade svårt att se så här 20 år framåt, eller 10 år framåt, är jag nöjd med att bara ha den här relationen utan barn då? Det var mycket sådana frågor jag ställde mig, existentiella frågor kring vad ett barn innebär och vad ett liv utan barn innebär. Så det här var det temat som min första bok kom att handla om. Tankar på barn, längtan efter barn, och också den här IVF-behandlingen som var en väldigt känslomässig resa. Och en kroppslig resa, men det var väldigt mycket känslor och jag behövde ta hand om det på något sätt och skrev om det.
För hur lång tid tog det innan ni sökte hjälp?
Vi sökte hjälp när vi hade varit tillsammans i drygt 2 år.
Okej.
Så vi hade inte varit tillsammans jättelänge i det stora hela. Men samtidigt så var vi i en ålder där det liksom inte kanske gick att vänta. Jag var ju strax över 30 då när vi sökte hjälp, och min man var strax över 40.
Ja, men precis, och sen vet man båda att man vill ha barn, så finns det ju heller ingenting att liksom vänta på.
Nej, och den där oron över ifall det inte skulle bli barn, den fanns ju liksom hela tiden för mig, så jag ville mer så här, nu tar vi reda på hur det förhåller sig liksom, så att vi får något slags svar. Kommer vi att kunna få något barn? Är det troligt att förvänta oss det? Och så. Alltså, jag vill inte sväva i den där ovissheten längre än nödvändigt.
Just det. Berätta gärna lite om själva utredningen.
Ja, det började ju med gynekologbesök för mig då, där det var alltså vaginalt ultraljud och sånt där och lite frågor till både mig och min partner. Och sen så får mannen åka och lämna spermaprov. Och sen var det inte så mycket mer med det. Jag vet inte om jag vill gå in på exakt liksom vad läkaren kom fram till. Ja,
det behöver inte göra.
Sen när det här var gjort, då, både mina test och hans test, så kom vi tillbaka till den här gynekologen som jag hade som höll i vår undersökning. Sen var det olika instanser. Alltså mannen fick åka till en annan klinik där de tog hand om sånt till exempel. Men så kom vi tillbaka dit och hon gav oss rådet att eftersom ni inte vill vänta, alltså det är möjligt att ni kan bli gravida spontant som det kallas, fastän det inte kändes spontant. Men sen gav hon oss ändå rådet att göra IVF. Och jag frågade att ska man prova insemination först till exempel? Och då menade hon att det är nog inte så hjälpsamt för att det är ungefär samma chanser då som när man har samlag liksom, i ett så. Eller det skulle inte vara så mycket bättre. Liksom. Så att hon förespråkade IVF och så gav hon oss lite olika alternativ. Man kunde antingen, vi bor ju i Stockholmsregionen eller i Stockholms stad, och hon sa då att vi kan göra vår IVF i Stockholm och då får man stå i kö i ett par månader, 3 till 6 månader eller vad det var. Eller så kunde vi välja ett annat landsting. Och då kunde vi göra det när vi vill. Så att hon hade redan samarbetat tidigare med kliniker i andra landsting och sa att det här alternativet finns. Okay. Och då får ni bestämma själva när ni vill göra er IVF. Och det lät lockande för oss. Det här var i början av våren. Och sen var vi ganska upptagna med lite annat. Vi köpte en lägenhet och flyttade och sånt där. Så att vi väntade sen ett tag och sen valde vi då att inleda den här processen i oktober.
Okay.
För att då hade ju vi valt det här landstinget där vi fick välja. Så att det var bara så här, den här menscykeln satsar vi på. Ja. Så det underlättade.
Hur upplevde du det här, du pratade lite om det här existentiella liksom, i att inse att okej, jag ska göra IVF liksom, hur var den liksom, alltså när man ibland upplever jag i alla fall att man, hjärnan bestämmer något, kroppen hänger inte riktigt med, eller tvärtom, kroppen går åt ett håll, hjärnan och känslorna hänger inte riktigt med, alltså att man inte riktigt liksom hänger ihop i alla beslut som sker liksom. Hur var den processen?
Jo, men jag landade nog ganska snabbt i, alltså när läkaren gav oss rådet att göra IVF så hade jag nog redan liksom tänkt på det under de här åren. Såklart. Som jag och min man hade varit tillsammans och velat bli gravida, så hade jag väl tänkt att den möjligheten finns ju, så jag hade väl hela tiden sett det som att det är nog där vi kommer landa eftersom det uppenbarligen inte blir några barn naturligt för oss. Så att det kändes jag kommer inte ihåg om jag hade så särskilda känslor, men samtidigt kunde man ju så där känna att vissa människor blir gravida väldigt enkelt och har inte förståelse för att alla inte blir det och så där. En del var ju, alltså man får alltid lite, även så där när jag var hos, innan jag inledde hela den här utredningen och det, så passade jag på att fråga i samband med att jag var på ett annat besök hos en barnmorska, och så frågade jag henne lite kring det här att vi inte blev gravida och så där, och jag fick konstiga svar av henne. Alltså hon sa någonting så där att det försök att slappna av bara. Ja, bara hoppa i sänghalmen och sådär. Och jag tänkte, ja. Men hon är ju ändå barnmorska. Hon måste ju veta att det inte alltid funkar, ja. Funkar så. Ja. Så att det gav ju inte så mycket liksom. Det var ju så här, alltså hoppat i sänghalmen hade vi redan gjort. Annars hade jag liksom inte ställt den frågan.
Exakt. Ja,
det var inte det som var problemet. Men nej, men så att man möter en del oförståelse. Mm. Både från sådana yrkespersoner som ska kunna det här och från andra. Så att jag pratade inte alls mycket om att jag gick igenom IVF, utan det var min mamma och mina syskon och mina närmaste vänner som visste om det.
Mm.
Så jag liksom, ja, jag pratade inte så mycket om det. Faktiskt. Men jag pratade ju med några då, de som jag hade valt, hade jag ju stöttning från och så.
Kände du att du fick stöd där?
Ja, det tycker jag att jag fick. Och de personerna som jag valde att prata med hade ju förståelse för det här också. Och sa inte sådana där saker som att det kanske löser sig liksom, när ni slappnar av eller liksom, sådär. Ja... så att men det var en stor resa att göra, att gå igenom det här. Det var känslomässigt och det var, sen så det här kroppsliga, att man skulle ta sprutor och sådär också. Det var liksom något nytt, det var en stor grej, både kroppsligt och känslomässigt.
Vad var det jobbigaste tycker du?
Det jobbigaste. Det var ovissheten. Kommer det här leda till att vi får ett barn? Jag hade väldigt mycket oro kring det. Och det var som att jag sörjde fastän jag inte hade något att sörja ännu. Alltså jag kunde gråta ganska mycket för att jag var liksom orolig för att jag inte skulle få något barn. Och sen så menade de på IVF-kliniken att oddsen var väldigt bra för oss. Att ja, men det här är jättegoda chanser att det här lyckas. Och jag lät inte det helt lugna mig, utan jag var så här, men det kan man inte veta. Men sen gjorde det då. Alltså första försöket blev graviditet för oss. Så att det blev ingen... Ja, det var det ju verkligen. Det hade jag inte räknat med. Eller jag hade inte vågat tro det.
Nej,
liksom.
Nej.
För man hör ju historier om många som kämpar väldigt länge. Och det här var också något jag vävde in i dikterna jag skrev då om detta. Att samtidigt som jag själv gick igenom det här och tog mina sprutor och sådär och förberedde kroppen för IVF:en, så läste jag i tidningen en morgon om en kvinna som hade gjort 17 IVF innan hon blev gravid. Så att det fanns hela tiden ett myller av alla såna här historier. Ja, det blev såna här känslor som att, men varför skulle just vi lyckas? Och så, väldigt mycket såna tankar. Man hörde mycket om de här som hade haft kämpat väldigt länge och jag frågade min man, hur många försök ska vi göra liksom, innan vi ger upp? Och så där,
hur många orkar man? Liksom?
Väldigt olika gränser. Ja, men exakt. För just eftersom resan var så pass kämpig eller tung eller svår. Eller jag vet inte vad man ska använda för ord riktigt, men det var omvälvande. Och att då hålla på så i flera år. Jag hade kanske inte klarat av det. Men det var sådana tankar jag ställde mig mycket då innan. Och sen så blev det en graviditet. Men jag kände mig liksom inte trygg med det. För att jag visste också. Man fick också veta att det är fler IVF-graviditet. Alltså att det är större risk för missfall helt enkelt. Och sådär. Så att det fanns ju väldigt mycket oro där i den tidiga graviditeten. Också. Så att det var så här som att jag kunde slappna av lite och känna glädje över att jag hade blivit gravid, men också fanns det här andra att det är inte säkert att det blir ett barn ändå, och ska jag då göra en till IVF och vi kanske inte har samma tur nästa gång och
lätt att måla upp liksom samma scenario.
Ja, det blev så, och i efterhand kan jag ju känna att, ja men vad synd att jag liksom oroade mig så mycket för hur det skulle kunna bli. Men jag kan förstå samtidigt att jag gjorde
det. Verkligen, det är ju så himla... Alltså när det är någonting som är så otroligt betydelsefullt för en och som så sitter så djupt inne i hela kroppen att man bara... Det är det enda man vill, liksom. Det är ju verkligen inte konstigt att...
Ja, det blev så. Och särskilt när jag hade liksom gett mig in i det här att vi vill verkligen ha ett barn. Alltså då ville man inte misslyckas med det här.
Såklart.
För då låg det något i det att innan vi valde att gå in i IVF så kanske jag tänkte mer sådär också att ja, men vi har ju ett bra liv utan barn. Mm. Men de tankarna fanns inte längre när jag väl hade gett mig in i det här. Utan det. Då var det liksom att vi, då blev man lite besatt av det. Att man vill ha ett barn.
Ja, men det känner jag igen från många andra berättelser just kring den här problematiken. Att man blir, det är det enda som man kan tänka på nästan. Alltså att det är svårt att kliva ur det. Det är det som ger riktning och mening. Så det är ju liksom tungt men samtidigt på något sätt också fint. Att det, liksom, det visar ju på hur otroligt grundläggande det här med att liksom få barn, bilda familj, hur det är för oss människor. Alltså att det är så djupt, djupt, djupt rotat i oss. Att det blir allt. Liksom. Så att jag förstår att det är så tungt, men det, när man står på utsidan och lyssnar så är det också någonting vackert i det. Hur mådde du sen då i graviditeten? Oro förstår jag, naturligtvis.
Tyvärr så blev det lite jobbig graviditet, alltså från början till slut. Det började med att jag mådde väldigt mycket illa, kräktes mycket, hade svårt att äta. Jag var extremt trött också, jag kände mig som en zombie. Det var november när jag blev gravid och vintern är inte min bästa tid på året heller. Men det blev liksom som en enda liksom vintertrötthet som var helt extrem. Liksom. Och jag hade inte järnbrist eller något sånt där. Det fanns inget liksom fysiskt fel. Så, utan jag var fruktansvärt trött och illamående. Det var jobbigt att äta och inget smakade gott, smakerna var annorlunda, lukter var annorlunda, det luktade äckligt överallt och sådär. Så att jag kände mig väldigt gravid, om man ska säga så. Alltså det fanns ju någon slags lycka i det i alla fall, att jag upplevde ju hela tiden att jag var gravid. Det fanns ingen tvekan om det i alla fall. Så att på så sätt så kunde jag liksom känna mig lite lugn. Men jag kunde inte njuta riktigt av graviditeten på grund av att jag mådde dåligt. Men sen så började det bli, illamåendet satt kvar längre än vad alla sa att det skulle göra också. Så att någonstans kring vecka 19 började jag må lite bättre. då slutade nog illamåendet och den värsta tröttheten. Så då hade jag några veckor som var ganska bra. Men sen började jag ju då få större problem. Jag började få blödningar då.
Okay.
Jag tror att den första var i vecka 21.
Fy vad läskigt.
Så då blev det väldigt mycket oro kring det. Alltså då blev det ju en akut oro, eller en oro som var helt befogad, eller vad man ska säga. Då fanns ju det här att jag kunde nog slappna av lite där efter vecka 12 och sådär, när de säger att missfallsrisken är mycket mindre och allt såg ju bra ut på ultraljud och sådär. Så att jag lugnade nog ner mig med de där tankarna på att jag inte skulle få ett barn, utan jag förstod, men sen så när det här inträffade då, och vecka 21 är ju liksom gränsen där också, där barn från vecka 22 kan ju klara sig, brukar man säga. Men det var också sånt jag inte visste när det här första kom, utan då var ju tankarna bara missfall liksom.
Fruktansvärt.
Ja, det var det. Och jag fick ju åka in och ut på sjukhus och undersökas varje gång jag fick en blödning. Och de kom oftare och oftare. Först var det lite sådär med någon veckas mellanrum. Och sen blev det varje dag liksom. Mm-hmm. Så att där i vecka 24 så åkte jag in till sjukhuset varje morgon och blev undersökt.
Men vad sa
de? De sa att jag måste... Jo, jag hade placenta previa för föreliggande moderkaka. Mm. Och det hade jag fått veta redan på rutinultraljudet. Ja. Men okay. Jag hade inte så att jag hade blivit lite förvarnad om att då kan man få blödningar. Alltså det är en ökad... Det är liksom att moderkakan sitter under barnet, kan man säga. Och framför liksom livmoder. Man kan inte föda vaginalt om man har en helt föreliggande moderkaka. Utan då får man göra planerat snitt. Eller akut snitt då i vissa fall. Som det sen blev för mig. Mm. Nej, men så att jag fick de här blödningarna. Och det blev liksom mer och mer där i vecka 24. Så att då var det en läkare som frågade om jag ville bli inlagd. Vilket jag då ville. För att hon såg att jag var så orolig. Och det
här
att åka in till sjukhuset varje dag. Det blev liksom en konstig rutin i livet. Som stressade mig mycket. Mm. I den vevan blev jag ju sjukskriven ett tag också då. Hade jag bara det här att fokusera på något sätt. Men medan jag gick hemma var jag ju extremt orolig och gick runt och grät och sådär. Så då fick jag läggas in på special BB eller antinatal. Ja, sen så upphörde blödningarna där och det jag fick veta var att ja, men du kommer nog fortsätta att ha blödningar eftersom du har den här lågt sittande moderkakan, men du kan ändå liksom, ofta kan man gå igenom graviditeten fram till vecka 37 eller något och sen kanske man gör ett kejsarsnitt då för att undvika att en förlossning börjar sätta igång, liksom. Det är då det blir farligt för en. Jag förstod det som att man förblöder liksom, ifall det skulle bli en vaginal förlossning när man har den här moderkakan. Så jag bara sa jag får väl ha den här graviditeten då. Vad ska jag göra? Liksom? Jag får försöka vara rädd om mig. Liksom. Göra det bästa av den här tiden. Jag skulle ju vara sjukskriven då, sa den sista läkaren där. Så jag tyckte att det var hemskt att jag skulle gå runt ensam hemma och sådär.
Ja, och bara låta tiden gå liksom.
Exakt. Och jag var sådär, jaha, men kan jag träna? Kan jag göra det här? Alltså jag funderade, jag ställde väldigt mycket frågor som sen blev helt irrelevanta. För sen blev det ju så att barnet föddes för tidigt. Eller de gjorde ett ultraljud på mig sen då. Och då såg de att nej, men du har ju inget fostervatten nästan. Och för de hade ju varje gång jag sökte vård för de här blödningarna så frågade de om jag hade haft vattenavgång. Och det hade inte jag, inte som det, jag uppfattade det i alla fall. Inte så här att det liksom... inte så att som att vattnet går, som podden heter. Alltså det var inte den upplevelsen. Men på något sätt hade det försvunnit. Liksom. Det var ett mysterium, tyckte ju alla läkare som jag mötte. Och då blev det ju allvarligt. Blev jag skickad till Nya Karolinska i Solna. Gamla Karolinska blev jag skickat till, där då låg fortfarande förlossningen där.
Vilken vecka var det då?
Då var jag på väg in i vecka 25. Det var i slutet av vecka 24. Och då fick jag veta liksom att eftersom du knappt har något fostervatten så kan vi behöva plocka ut barnet när som helst, men vi plockar inte ut det förrän det är helt nödvändigt. Och jag fick träffa läkare, neonatalläkare och sådär, som berättade vad händer sen när vi har plockat ut ett barn, för det var så man pratade om det, att det blir liksom ett akut snitt när det behövs. Det var jag beredd på min man var med mig där på där jag låg inlagd då. Först var jag på förlossningen och sen fick jag komma till antenatalen när det inte var så här, okej, barnet behöver inte födas just nu i alla fall. Så fick jag inlagd på antenatalen där, där man kan bli inlagd om man har problematiska graviditeter eller besvär efter graviditet eller så där. Ja, så vi var ju där en vecka innan barnet klappades.
Hur gick tankarna där liksom? Att, gud, vad är det som händer?
Det var ju extremt oroligt. Mm. Jag hade ju aldrig trott att barnet skulle födas så tidigt. Alltså, så att jag fick ställa in mig på att barnet skulle komma när som helst. Det var fortfarande så där att jag såg ju, jag fick ju ofta höra att jag inte såg gravid ut. Jag hade ju inte mycket mage eller sådär. Ja, jag hade inte fått vara med i den här gravidklubben ännu. Så det var väldigt tungt just det, att bli snuvad på graviditeten också. Det var en sorg. Och sen var det ju mycket oro för barnets hälsa givetvis. Där. Men vilket skick kommer hon vara i när hon kommer ut så tidigt? Kommer hon kunna leva ett normalt liv eller vad man ska säga? Eller liksom, jag hade svårt att se framför mig liksom, vad innebär det att ett barn kommer så tidigt? Man får inte veta så mycket om det, så jag hade väldigt lite kunskaper om det. Så jag fick ju, det var bra att jag fick träffa läkare från neonatalen redan då innan barnet föddes, så att de kunde förbereda mig lite. Och samtidigt så blev det helt absurt också. Liksom, det var så här, ja, vi klockar ut barnet och sen lägger vi barnet i en plastpåse innan vi kan ta det till kuvösen. Alltså, du förstår, det var helt surrealistiskt liksom.
Det blir lite som framtid, så alltså som en film nästan.
Ja, det kändes inte det. Nej, men det var otroligt mycket att bearbeta. Jag grät jättemycket under den där veckan. Jag liksom sörjde hur det hade blivit. Även om det kunde sluta bra, så kunde jag liksom inte tänka det då. Jag kunde verkligen inte se framför mig där jag är idag med den här 4-åringen som är pigg och full av energi och liksom verbal och fysisk och allting. Mm. Liksom det kunde jag ju verkligen inte se framför mig, att det var det barnet som jag skulle få. Jag fortsatte att ha lite blödningar till och från där när jag låg inlagd. Och fostervatten fick jag veta att man kan få tillbaka fostervatten, men jag fick inte det, utan det fortsatte att vara bara ett par millimeter eller vad det var de sa. 10 millimeter eller vad det var. Och det fylldes inte på något fostervatten. Men barnet mådde bra i magen. Alltså, de höll ju koll på henne med ultraljud och sånt där hela tiden. Eller flera gånger om dagen i alla fall. Och de såg att hon mådde bra där inne. Men sen så var det att jag fick en stor blödning. Alltså jag kände på natten att jag fick så där nästan som menssmärtor. Mm. Och jag sa att jag hade ont och de gav mig Alvedon och så där. Och det kändes konstigt i magen liksom. Och sen på morgonen vaknade jag liksom i en stor pöl verkligen. Det var som att det bara liksom rann blod. Och de var jättenoga med allting. De liksom, jag fick ha såna stora förlossningsbindor och så bytte barnmorskorna det på mig och vägde dem för att få veta hur mycket blod det var. Jag fick inte gå upp, och de satte kateter så att jag skulle vara förberedd för kejsarsnitt då. Och det blev det sen då den dagen. Alltså vid lunchtid så rullade de iväg mig till operation. Då. Så att det var ett akut snitt, men som ändå var lite planerat. Alltså då, jag fick veta det en stund innan. Jag var ju beredd på att det kunde hända när som helst. Så att det var inte... Själva förlossningen var inte traumatisk eller vad man ska säga, för att jag hade ju fått veta innan vad som väntade och sådär, och det kändes väldigt lugnt för mig att det skulle bli kejsarsnitt och sådär. Jag behöver inte tänka på att själva förlossningen skulle vara något jobbigt för mig eller så. Det vet jag inte. Jag hade nog inte pallat om jag skulle liksom föda barnet vaginalt också. Alltså, det hade blivit en sak för mycket.
Exakt.
Så att på något sätt kände jag mig väldigt trygg i själva förlossningssituationen, alltså väl omhändertagen, jättemycket personal, vilket i sig inte är ett bra tecken på en förlossning, men jag kände mig trygg där liksom.
Och då var det vecka när
då var det 25 plus 6 var det då.
Okej. Shit alltså.
Och vi var ju också inställda redan innan på att det skulle bli, alltså om hon klarade sig vill säga, för det visste vi inte säkert, men då skulle det bli en lång vårdtid på neonatalen, vilket det också blev. Så att hon, första dagarna var vi inte tillsammans riktigt då, för då låg neonatalen på Nya Karolinska och BB låg på Gamla. Okay. Så jag var inlagd där på Gamla, på BB.
Tills hur kändes jag var det?
Det kändes konstigt. Jag hade svårt att känna att jag hade fått ett barn. Liksom. När jag väl orkade ta mig till, jag behövde inte ta mig dit själv, jag blev rullad i säng. Men ändå, det var ju lite tufft för mig också i början där efter operationen och så att hon hade ju levt i nästan ett dygn när jag kom till henne första gången, och då låg hon så där fint i kuvösen, och där hon hade ju, det var lite chockartat samtidigt att se henne. Hon var ju pytteliten, hon låg i kuvös, hon hade respirator och massor av andra slangar och sladdar. Hon hade, första natten hade hon fått något som heter pneumotorax, som enkelt förklaras som ett hål i lungan, så att hon hade liksom ett dränage som drog ut. Ja. Så att det var ju massa grejer med henne, så att det var ju svårt att ta in allt. Och hon hade ju mediciner som barn i regel inte har. Liksom. Massa konstiga. Ja, men de har massa näringsbrister när de föds så tidigt, för de har inte fått i sig det i graviditeten. De har nästan inte fått i sig något järn till exempel, för det får barnet i sista trimestern. Jag hade ju inte kommit till sista trimestern. Så att hon låg där liksom och vi fick inte plocka upp henne ur kuvösen den första veckan. För hon var för instabil för det. Liksom. Vi fick lägga händerna på henne inne i kuvösen, och vi fick lära oss att ta hand om henne i den här
på det sättet går liksom.
Så vi redan andra eller tredje dagen bytte jag min första blöja på henne liksom, och bara det var ju liksom, alltså man tog ett grepp om hennes höfter mellan tummen och pekfingret och lyfte upp
Gud,
alltså. Det går liksom knappt att föreställa sig. Jag hade jättesvårt sen när hon blev stor liksom. Men hur ska man byta blöja? Det går inte att lyfta upp rumpan längre. Jag förstod inte det här att andra föräldrar tar tag i fötterna på barnet. Jag tänkte att benen lossnar liksom. Alltså, för så fick man inte göra när hon var en liten liksom. Alltså, det gick ju inte att dra i armar eller ben liksom. Någon gång där.
Verkligt alltså.
Så det var en helt annan värld. Det var liksom som att att man hade fött en annan art eller någonting. Alltså det låter krasst att säga så. Men så kändes det ju lite som, men sen så.
Men hur var liksom, för jag tänker vecka 25 plus 6 eller så här. Det som du säger, det har knappt börjat liksom synas utåt att det är en graviditet. Du hade precis börjat kanske känna att du inte mådde illa och mådde skit och var trött och sådär. När jag födde mitt barn fullgånget, gick över tiden och sådär, blev första gångs mamma. Det tog jättelång tid för mig att liksom knyta an och inse att gud, det här är mitt barn. liksom, sådär. Och i er situation, Alltså hur just den där grejen att liksom, som du var ju inne på det lite också där, att förstå att du faktiskt hade fött barn och du hade inte ens fått färdigt graviditeten och liksom fått hunnit bearbeta vissa av de där sakerna som oftast kanske kommer mot slutet.
Ja.
För att det är mycket mer synligt och man känner sparkarna och det allt det där. Alltså hur var det liksom mentala där?
Det var lite märkligt. Jag kände mig ju inte som att jag hade blivit en mamma i början. Utan det var liksom... Ja, jag tänkte... Jag kan nämna, jag skrev... Det här blev temat för min andra bok. Då, så jag skrev mycket under den här perioden och formulerade allt det här. Och en dikt började då med "Är du mitt barn?" För det var så jag kände när jag såg henne de första gångerna. Det var liksom slangar och hon var 30 centimeter lång ungefär. Och hon vägde bara 600 gram när hon föddes. För det är också så att de ofta är lite tillväxthämmade när de föds för tidigt. Eftersom någonting
just det.
Inte har varit helt som det ska. Så att hon var liksom liten även i förhållande till vecka 25. Då. Det var väldigt svårt där att känna riktigt att det var mitt barn. Och samtidigt så tänkte jag... Får jag läsa en dikt här?
Ja, gör det.
Liksom visa med de orden. Ja. Då är det... Vi fick träffa en kurator där i början. Och hon, ja, då går det så här, kuratorn... Tycker ni om henne? Jag säger ja. Undrar om det är sant. Vet bara att jag fött dig. Längtat efter dig så länge. Så det kändes liksom så här, men tycker jag om henne? Det var liksom så här en jättesvår fråga. Det är ju mitt barn som ligger där. Så på något sätt tycker jag väl om henne. Men jag hade ju inte ens hållit i henne än. Så det var konstigt att ens tänka på det. Men det jag var helt säker på var att jag brydde mig om henne mer än någonting annat. Det var verkligen så här... Alltså, de instinkterna hade jag, det här att henne ska jag skydda och ta båda ömt och sådär liksom. Och sen gick det några dagar och hon, alltså det gick ganska bra för henne där första veckan. Hon liksom utvecklades liksom och så efter en vecka så fick jag hålla henne för första gången med slangar och allting. Och då var det också att jag började ta på mig läppstift igen när jag kunde känna, för jag hade liksom inte brytt mig om så här hur jag ser ut eller något, men jag har alltid läppstift annars, och då tog jag på mig det där och kände att men idag känner jag mig nog som en mamma, kunde jag tänka.
Fint.
Och då började jag kunna drömma lite framåt. Jag åkte iväg för att köpa lite kläder eller klänningar som jag skulle kunna ha och amma i på så småningom och så förhoppningsvis. Och så där. Så att det liksom gick framåt, men sen gick det bakåt ibland också. Det blev väldigt dramatiskt. Hon blev väldigt sjuk där. Hon var väldigt liten fortfarande, så att det var väldigt turbulent. Det var liksom framåt och bakåt, framåt och bakåt. Men på det stora hela så blev det bra till slut. Så vi var på olika neonatalavdelningar i sammanlagt i nästan 3 månader då. Tills hon,
det är så lång tid alltså.
Ja, och en del kan vara ännu längre. Alltså, för vi var då på inlagda tills hon var nästan fullgången då. Hon kanske var i vecka 38-39 när vi fick åka hem då. Alltså, så man räknade ju barnet vid sådana graviditetsveckor tills hon hade nått fullgången ålder. Så i den vevan så fick vi flytta hem då. Men det finns de som får vara kvar ännu längre än så om barnet har liksom några mer svårigheter.
Såklart.
Men för hennes del så såg det mesta bra ut. Liksom det hon hade var ju det här med lungorna då. Lungorna är det som oftast är mest omoget när de föds för tidigt. Så hon hade ju olika typer. Efter respiratorn så fick hon andra typer av andningsstöd och till slut bara syrgasgrimma. Så det var det hon hade fram till så att vi fick åka hem. Många får ta med sig syrgas hem också och ha kvar det ett tag, men det behövde inte vi. Utan det enda hon hade kvar från sjukhuset när vi åkte hem, det var den här sondslangen i näsan som hon fick mjölk i. Så att de första månaderna pumpade jag ut mjölk till henne och sen så fick jag liksom amningsträna när hon blev mogen för det. För jag hade mjölk de första månaderna, så den fick hon i en slang och så fick jag då pumpa. Och det här med pumpningen var också väldigt tufft, alltså något som dränerade mig ganska mycket. Så att när hon var i den här åldern att vi nästan flyttade hem, då slutade jag faktiskt med pumpningen och så ammade jag så mycket hon orkade eller så där. Och så gav vi, sen när min mjölk tog slut, jag hade ett lager i frysen där eftersom det var mycket, i början var det mer mjölk än vad hon kunde få i sig. Då sparar man det till barnet. Och sen när den tog slut så gav vi ersättning i sonden. Och sen när hon skulle lära sig att äta själv så... alltså de har ju ofta lite svårare att amma de som är födda för tidigt. Hon var ju väldigt liten fortfarande då när hon var liksom fullgången. Så var hon ju rätt liten i jämförelse med de flesta fullgångna. Men så att hon kunde aldrig hel amma utan vi liksom kompletterade med ersättning i nappflaska då när hon kunde bli av med den här sondslangen. Och sen fortsatte jag att amma ett litet tag och sen verkade mjölken försvinna så att då gav vi flaska helt och hållet sen. Och det kändes bra eftersom vi kunde hjälpas åt då, båda föräldrarna. Så att, så blev det i alla fall.
Men hur kändes det att liksom få att lämna neonatal och komma hem? Var det läskigt eller kändes
lite både och. Alltså, dels var det en stor befrielse. Vi längtade ju jättemycket hem där på slutet. Mm. Det var liksom mitt i sommaren, det var en värmebölja, det var i slutet av juli. Och vi tyckte ju liksom att man träffade familjer som fick åka hem. Alltså, det var någon pappa, alltså där på slutet av våra 3 månader så var det någon pappa som sa, som jag träffade i kyrkan, för man hade så här...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Föräldrakök där man träffade andra, och så var det en pappa som sa, ja, idag ska vi åka hem. 3 veckor räcker. Sådär. Och då kände man hur segt det kändes där på slutet. För att det var också så här att hon var nästan färdig med sjukhuset, kändes det som. För att hon hade så pyttelite syrgas där på slutet. Och det var det de väntade på, att hon skulle bli av med syrgasbehovet, så att vi skulle slippa ha det hemma, eftersom hon var så nära att bli färdig, eller vad man ska säga. Hon hade den allra lägsta inställningen med syrgas ett tag där på slutet, och det var väldigt så här, men hallå. man bara, men ger det ens någonting när det är så lite svag inställning, tänkte jag vill ju bara åka hem. Och samtidigt var det ju lite läskigt att åka hem, för att då hade hon ju inget övervak, annars har de ju sådär så att man ser saturationen och pulsen och allt det där, det har ju synts på en skärm under 3 månader, och så ska man åka hem och ha ingen koll på vad hon har för syremättnad i blodet och sådär. Så att det var lite läskigt, och jag hör ju från de flesta föräldrar till fullgångna att de också känner efter om barnet andas. Men för mig blev det ju, det var ju en rejäl risk att hon faktiskt kunde sluta andas, för att det hade hon ju gjort under de här, alltså fått andningsuppehåll, apnéer under de här 3 månaderna, så det är klart att det oroade mig. Men jag kunde relativt snabbt, så kunde jag släppa ändå oron. Alltså hon fick sova i spjälsäng och sådär, och ja, jag vaknade ju flera gånger och kontrollerade att hon andades, det gjorde jag i början. Men jag satte inget andningslarm eller sådär. För det, läkaren hade rekommenderat oss att inte göra det, för han tyckte inte att vi behövde det. Vissa får däremot rekommendation att använda andningslarm. Okay. Och då kanske så det kanske är olika då, beroende på hur stor risken är att det ska ske. Men jag gjorde inte det. Jag hade trott att jag skulle det. Jag hade fått ett andningslarm av en annan prematurmamma. Men liksom jag bara, nej. Hon klarade första natten och hon klarade andra natten. Och det blev liksom, jag släppte lite mer och mer efterhand. Jag känner ju fortfarande på henne att hon andas någon gång varje natt. Det är svårt att släppa det helt och hållet. Men jag släppte det ganska bra, relativt snabbt, tycker jag. Och hon fick ju aldrig, det hände ju aldrig något. Alltså man hörde från en del andra med prematura barn att de fick något andningsuppehåll och fick söka akutvård och sådär. Och det hände aldrig oss. Så att då försvann väl den värsta oron där. Ändå.
Skönt.
Ja, så vi hade en väldigt lugn tid efter att vi väl kom hem, så var allt bra med henne. Liksom.
Tack och lov.
Ja.
Men du måste också backa bandet lite och fråga hur du mådde rent fysiskt. För du hade ju ändå den här problematiken med moderkakan. Du fick ett akut kejsarsnitt. Du hade ju blött mycket innan. Alltså, hur mådde du fysiskt efter kejsarsnittet?
Ja, men ganska bra faktiskt. Jag hade, alltså när allt i mängder, så hade jag nog inte förlorat så där jättemycket blod. Men jag hade väl lite lägre järnvärden än vad man ska ha. Jag har så här jättehöga järnvärden i mitt naturliga tillstånd. Men jag fick lite järntabletter, för då hade jag lägre än vad man ska ha tydligen. Men annars, ja, jag hade svårt att gå första veckan efter kejsarsnittet. Det är väl nackdelen med kejsarsnitt egentligen, att det är lite svårt att röra sig. Första dagarna så åkte jag ja, först åkte jag, rullades jag i säng och sen rullades jag i rullstol. Och sen efter några dagar så försökte jag klara mig själv. Då flyttade vi också in till neonatalen där barnet vårdades då efter några dagar. Så att det funkade bra. Ja, det var svårt att gå ett tag. Det gjorde ont alltså där, efter snittet. Men i övrigt så tycker jag att jag mådde bra fysiskt. Det gjorde jag. Jag repade mig. Det kanske också var en liksom, fördel för mig då, eller vad man ska säga, att jag inte hade gått igenom någon lång graviditet. Alltså kroppen hade ju inte förändrats så mycket. Eller så.
Just det.
Utan när barnet väl var ute så var liksom graviditeten verkligen över. Så att det var bara smärtan efter snittet egentligen. Så annars tycker jag, ja, och sen var det klart att det här att kroppen var lite svag, för att jag hade ju inte tränat på länge, jag hade legat mycket i säng och sådär. Så att jag hade väldigt ont i ryggen, minns jag nu. Men jag tänkte inte så mycket på hur jag mådde faktiskt. Jag tänkte ju bara på barnet.
Nej, det
blev
sekundärt antar jag. Ja, precis.
Ja, men sen var det i alla fall när barnet stabiliserade sig lite och vi blev flyttade till ett annat sjukhus efter en månad. Och då, där gick jag ut en stund varje dag med yogamatta på en gräsmatta faktiskt. Så jag försökte ju ta hand om kroppen just med ryggen och sådär. Och liksom när jag inte kände smärta efter det här snittet längre så fick jag ju lite promenader och såg till att komma ut. Så jag försökte ju ta hand om mig själv också. Och det gjorde jag.
Bra. Du, hur går tankarna på eventuell framtid och syskon?
Ja, vi har väl inte tagit något fullständigt beslut att aldrig skaffa fler eller försöka skaffa syskon, men det lutar åt att vi är nöjda så här med ett barn. Men det är också ett svårt beslut att fatta, för vi har ju alltså på den här IVF-kliniken så blev det flera befruktade embryon som ligger liksom färdiga i en frys. Så att det är lite svårt att liksom, vi har kvar dem liksom. Vi har inte sagt att de kan tinas upp och förstöras, för det där är ett jättesvårt beslut.
Såklart.
Att ja, så att de får ligga där och ticka och kosta pengar liksom. Vi får betala för att ha dem där, men det får vara så tills vidare, så att man inte ja, men just nu känner vi nog båda två att det räcker ganska gott med ett barn för oss. Men det är svårt.
Det förstår jag verkligen. Och det kanske man aldrig riktigt vet vad som är rätt och fel i slutändan. Eller rätt och fel. Men liksom, jag tror, för jag bara ser till mig själv. Liksom, jag har två barn och fick liksom, min kropp bestämde själv att jag inte skulle kunna få fler barn. Och i det blev jag också så här, fast jag vill ju ha fler barn. Och det visste jag inte innan. Eller så här liksom, man blir, ja, det är svårt. Det känns som en sak som man aldrig riktigt bara så här kan bestämma sig helt för. I både kropp och själ och hjärta liksom. Att alla, det är klart att vissa kan det naturligtvis. Men just att det är en sån där grej tror jag som kvinna. Att man alltid lite kommer grunna på fram och tillbaka.
Ja, men verkligen. Ja, jag tror att jag kommer ha svårt att landa i ett beslut där. Så att liksom, kroppen kommer få liksom, kommer ju sätta stopp för fler graviditeter så småningom. Ja. Och det är väl så det får bli kanske.
Ja, precis. Du, vill du skicka med någon tanke till någon som kanske befinner sig på neonatal just nu? Eller har en tuff graviditet? Eller inte har kunnat bli gravid som hon har önskat eller liknande. Något råd eller någon tanke?
Ja, alltså till de som är på neo till exempel. De befinner sig ju i en otrolig, alltså tuff situation där man kan inte se framför sig att man kommer ha ett vanligt familjeliv eller så. Och för alla kanske det heller inte blir så, men för de allra flesta så blir det ju ett liv efter neo, där neotiden och graviditeten hamnar längre och längre bort eller så där. Det blir minnen, och man har sitt barn och sin familj. För de flesta blir det ju ändå så, även om det kan se olika ut. Och det är väl det jag själv hade velat känna när jag var i den situationen, att hur det faktiskt kan bli efteråt, att det kan bli så bra till slut. Och även med graviditeten, jag hade nog velat veta att det kan gå så bra för de barn som föds för tidigt, för att jag var ju så rädd för att hon skulle komma så tidigt som hon skulle göra. Jag hade velat ha mer information, hade velat att barnmorskemottagningen också informerar om det som faktiskt kan gå fel, men också gett liksom den lugnande statistiken att så här bra blir det för de flesta barn som föds i de här tidiga veckorna. Det är lite som att man är rädd för att prata med gravida om sådana saker, men istället blir vi som har avvikande graviditeter får väldigt mycket svår oro att ta hand om såklart själva, för att vi inte får information. Så det hade jag velat skicka med.
Får riktigt stort tack till den fantastiska vård som trots allt finns i vårt land.
Absolut.
Gud vad härligt, Cecilia. Underbart att höra att allting blev bra till slut, även om vägen dit var otroligt kämpig. Tack så mycket för att du ville vara med och berätta.
Tack för att jag fick vara med.
Tack Cecilia Alstermark för att du tog dig tid att berätta om din väldigt, väldigt utmanande historia. Och tack för att du hittat så bra sätt att uttrycka den på. Spana in Cecilias böcker Pärlemor och Fosterlandet. Och så kan du alltså också nu vinna Cecilias allra senaste bok Lilla Skilla Känguru, som är en barnbok. Och tävlingen pågår just nu faktiskt på Vattnet Gårds Instagram, så kila direkt över dit, vet jag. Tack alla som lyssnat. Ni är absolut bäst i hela världen, som ni vet. Stor kram på er. Vi hörs snart igen. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.